lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till kapitel 2 i Första Samuelsboken. Kapitlets tema är Hannas profetiska bön och tacksägelse, Elis onda söner, Samuel i Herrens tabernakel och domen över Elis söner. Hannas bön och lovprisning är profetisk eftersom hon är den som för första gången nämner Messias. Det var mycket vanligt för gudfruktiga människor att i sin tillbedjan ta utgångspunkt i kända psalmer. Och som du kanske har lagt märke till så påminner Marias lovsång, både i ord och innehåll, ganska mycket om Hannas lovsång. Psalmen är en stark presentation av Guds helighet och hans dömande men också hans frälsande makt. Och även om Hanna tar sin utgångspunkt i kända psalmer, så präglas hennes tacksägelse och tillbedjan av en mycket personlig form. Det är inget ritual hon genomgår. Men hennes hjärta flödar över, och det hjärtat är fullt av, det talar också munnen. Första Samuelsbok, kapitel 2 och vers 1. Och Hanna bad och sade: mitt hjärta fröjdar sig i Herren, mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig över din frälsning. Hanna har fått sitt livs böneämne uppfyllt. Hon har fått en son, och det var ett under. Men även om Hanna är mycket glad för sitt barn, så är det något som betyder ännu mera för henne. Och det är att det är Herren som besvarat hennes böner. Och det är i honom hon fröjdar sig och har all sin glädje. I sin lovsång säger Hanna att hon behöver en frälsare och att hon har sin glädje i den frälsning han berett henne. Och vi läser i vers 2. Ingen är helig som Herren, ty ingen finns förutom dig. Ingen klippa är som vår Gud. I det gamla testamentet omtalas Herren ofta som en klippa. I sin avskedssång sjöng gudsmannen Moses i 5 Mosebok 32: ty Herrens namn vill jag förkunna. Ja, ge ära åt vår Gud. Vår klippa, ostraffliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Och i den 73:e saltarsalmen vittnar Asaf och säger: om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. Och när Jesus i Matteus 16 sa: på denna klippa ska jag bygga min församling, så var det sig själv Jesus talade om, inte Petrus. Och jag tror vi ska ta oss tid innan vi går vidare i Hannas lovsång att repetera Matteus 16, vers 18. Och nu säger jag dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska icke besegra den. Ordet nu pekar tillbaka på Petrus bekännelse: du är Messias, den levande Gudens son. På vilken klippa byggde Herren sin församling? Vi kan ibland uttrycka oss som om den var byggd på Simon Petrus. Det som är sant är att förnekaren Petrus blev förvandlad till en klippa i Guds församling. Men på grekiska är det ett ordspel. Du är Petrus, det vill säga ett litet klippblock. Men det står inte: på denna Petrus ska jag bygga min församling. Men det står: på denna Petra ska jag bygga min församling. Du är Petrus, på denna Petra ska jag bygga min församling. Petrus är ett litet klippblock som är en del av honom som är klippan på vilken församlingen är byggd. Men det ska på inget sätt förringa den förvandling som skedde i Petrus liv. Hanna refererar till Herren som sin klippa. I det nya testamentet säger Jesus att han är klippan. Hanna säger: ingen klippa är som vår Gud.
Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Vattnet, blodet som går fram från ditt hjärta, o Guds land. Livet mig en dubbel bot emot synd och lagens hot.
Hanna sa i sin bön: ingen klippa är som vår Gud. Och hon fortsätter i Första Samuelsboken 2, vers 3. För inte ständigt så mycket högmodigt tal. Vad fräckt är må inte gå ut ur er mun. Ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. I det nya testamentet säger Paulus i Efeserbrevet 4, vers 29: låt inget skamligt ord gå ut ur munnen på er, utan försök istället säga något gott, till uppbyggelse där det behövs, något som blir till välsignelse för dem som hör på det. Vad fräckt är må inte gå ut ur er mun, säger Hanna i sin bön, och fortsätter: ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. Hon talar om en tro som är mera än bara ord, samtidigt som dessa verser också lär oss att vi bör vara klara över inför vem vi står när vi ber till Gud. Vi måste inse att vi inte kan kräva något av Gud. Ibland hör jag människor fråga: varför besvarar inte Gud min bön? Men för att vara rakt på sak, varför skulle han det? Vilken rätt har du att ställa krav till honom? Och nu ska du få höra om en intressant rättighet som Hanna inte hade, men som du kan få, du som just nu lyssnar. Om du har bekänt dina synder och mottagit Jesus som din personliga frälsare, så har Gud den allsmäktige gett dig fullmakt att be i Jesu namn. Som Guds barn har du rätt att komma till Gud med allt. Filipperbrevet 4:6 säger: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Samtidigt som vi i ödmjukhet minns att vår bön måste vara i samsvar med hans vilja. Och eftersom hans vilja uppenbaras i ordet bör vi regelbundet läsa Guds ord. Vi läser vidare i Första Samuels bok kapitel 2, verserna 4 till och med 6. Hjältarnas bågar är sönderbrutna, men det stapplande rustar sig med kraft. Det som var mätta måste ta anställning för bröd, men det som led hunger hungrar inte mer. Ja, den ofruktsamma föder 7 barn, men den moder som fick många barn vissnar bort. Herren dödar och gör levande. Han för ned i dödsriket och upp därifrån. Hanna vittnar om den Gud som avväpnar det starka och stolta, men som ger svaga och ödmjuka ny kraft. Huvudtanken i dessa verser är att Gud ger liv. I Jobb kapitel 1 säger Jobb: Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Endast Gud kan skapa liv, och endast han har rätt att ta liv. Han dödar och gör levande. Och vi läser verserna 7 till och med 9. Herren gör fattig, han gör också rik. Han ödmjukar, men han upphöjer också. Han upprättar den ringe ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige. Ty han vill låta dem sitta bredvid furstar, och en härlig tron ger han dem till arvedel. Ty jordens grundfästen är Herrens, och jordkretsen har han ställt på dem. Sina frommas fötter bevarar han, men det ogudaktiga förintas i mörkret. Ty ingen förmår något genom egen kraft. De som strider mot Herren blir krossade. Ovan dem dundrar han i himmelen. Ja, Herren dömer jordens ändar, men han ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn. Detta är en av skriftens stora verser, där Hanna talar om Herren som dömer jordens ändar, som ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn. Och hon är den första i skriften som använder namnet Messias. Ordet smorde är det hebreiska ordet Messias. I det nya testamentet, vars grundtext är på grekiska, är det översatt med det grekiska Kristus, som på svenska blir Kristus. Det är Herren Jesu Kristi titel, Messias, Guds son. Och vi läser vers 11. Och Elkana gick hem igen till Rama. Gossen däremot gjorde tjänst inför Herren under prästen Eli. Här är det viktigt att minnas att tabernaklet på denna tid var inte ett andligt drivhus, men en farlig plats på grund av Elis båda söner, som var onda men klädda i prästdräkt. Vargar i fårakläder. Men som vi senare ska se söker Samuel inte Hofni och Pinehas vänskap, men han förblir vid Herrens ark, platsen där Gud uppenbarar sig. Första Samuels bok kapitel 2 och vers 12. Men Elis söner var onda män som inte ville veta av Herren. I den engelska King James översättning står det att Elis söner var Belials söner, det vill säga djävulens barn. Det är ett starkt uttalande. Medan Samuel i ödmjukhet fostras i templet för att förberedas för denna heliga tjänst, är Elis söner endast upptagna av att vinna personliga fördelar och hade inte den ringaste respekt varken för tempeltjänsten eller Guds heliga bud. De var överste prästens söner och de höll till i templet. Ja, de tjänstgjorde faktiskt där. Men de var inte frälsta. De levde inte med Gud. De tjänade inte Gud, men tjänade på att vara i Guds hus. Jag tror inte att Hanna var klar över vilka förhållanden som rådde på den plats där hennes son skulle växa upp. Och vi bör verkligen veta något om den kyrka eller församling eller gemenskap där våra barn håller till. Den kristna etiketten är ingen garanti. Vi läser verserna 13 till och med 17. På följande sätt brukade nämligen prästerna gå till väga med folket. Så ofta någon offrade ett slaktoffer kom prästens tjänare, medan köttet koktes, och hade en treuddig gaffel i sin hand. Den stack han ned i kitteln eller pannan eller krukan eller grytan, och allt vad han så fick upp med gaffeln, det tog prästen. Så gjorde det mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta, kom prästens tjänare och sade till den som offrade: ge hit kött, så att jag kan steka det åt prästen, ty han vill inte ha kokt kött av dig, utan rått. Om då mannen svarade honom: först skall man nu förbränna det feta, ta sedan vad du har lust till, så sade han: nej, nu genast ska du lämna det, annars tar jag det med våld. Och de unga männens synd var så mycket större inför Herren, som folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. På grund av dessa oärliga präster så var det många av Israels barn som vände sig bort från tempeltjänsten och från Herren Gud. För de såg vad dessa Elis söner gjorde. Och istället för att dras närmare in till Gud tog de anstöt och gick bort. Prästernas ringaktan för den fastställda offertjänsten, som var en viktig del av den gammaltestamentliga gudstjänsten, det var ju detsamma som ringaktan för Gud själv. Och djupast sett gäller detta alla bekännande troende, eftersom det är det allmänna prästadömet som gäller efter Kristi död och uppståndelse. Det som gjorde Hofni och Pinehas synd så mycket större, det var att de var exempel, och genom sitt handlande lärde de folket att förakta Herrens offer. Och vi läser 18-21. Men Samuel gjorde tjänst inför Herrens ansikte och var redan som gosse klädd i linneefod. Dessutom brukade hans moder varje år göra honom en liten kåpa, som hon hade med sig till honom när hon tillsammans med sin man begav sig upp för att offra det årliga slaktoffret. Då brukade Eli välsigna Elkana och hans hustru och säga: må Herren skänka dig fler barn med denna kvinna, istället för det som hon utbad sig genom sin bön till Herren. Och så gick de hem igen, och Herren såg till Hanna, och hon blev havande och födde tre söner och två döttrar. Men gossen Samuel växte upp i Herrens hus. Vilken kontrast mellan Samuels tjänst i templet och det som Elis båda söner gjorde. Och eftersom åren går blev Samuels tjänst allt rikare välsignad av Gud, medan Elis söner sjönk allt djupare i sina skamlösa handlingar. Och de sjönk så djupt att de till och med bedrev otukt i själva helgedomen. Och vi läser verserna 22 till och med 25. Då nu Eli, som var mycket gammal, fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel, och att det låg hos de kvinnor som hade tjänstgöring vid ingången till uppenbarelsetältet, sade han till dem: varför gör ni sådant? Allt detta onda som jag hör allt folket här tala om er. Inte så, mina söner. Det rykte jag hör vara allmänt spritt bland Herrens folk är inte gott. Om en människa förbryter sig mot en annan, så kan Gud medla för henne. Men om en människa förbryter sig mot Herren, vem kan då göra sig till medlare för henne? Men de lyssnade inte till sin faders ord, ty Herren ville döda dem. Eli är folkets främsta man, dess religiösa ledare och självskrivna auktoritet. Men Eli hade inte övervakat sönernas tjänst i templet. Han har uppenbart blundat för det mesta, undgått konfrontationer. Han är en man som fruktar mer för sina barn än för Gud. Och sönernas fruktansvärda brott mot Guds bud tar han itu med först efter att allt folket talar om dem. Men då är det för sent. De kan inte förstå varför de plötsligt ska börja leva annorlunda. Eli var prästen som tjänade i templet, där arken med Guds bud förvarades. Men istället för att praktisera Guds lag och förkunna den för sina barn och landsmän, så ser han mellan fingrarna och undgick därmed många strider och mycken kritik. Men han undgick inte Herrens dom. Och vi läser verserna 27 till och med 29. Och en Guds man kom till Eli och sade till honom: så säger Herren, har jag inte uppenbarat mig för din faders hus, när det ännu var i Egypten och tjänade faraos hus? Och har jag inte utvalt honom bland alla Israels stammar till präst åt mig, till att offra på mitt altare och tända rökelse och bära efod inför mitt ansikte? Och gav jag inte åt din faders hus Israels barns alla eldsoffer? Varför förtrampar ni då det slaktoffer och spisoffer som jag har gett befallning om i min boning? Och hur kan du ära dina söner mer än mig, så att ni göder er med det bästa av varje offergåva som mitt folk Israel bär fram. Att leva i synd och gömma sig bakom en ämbetsdräkt eller en ställning i församlingen, det är fruktansvärt. Och i Hebreerbrevets 10:e kapitel, verserna 26 och 27, kan vi läsa följande. Ty syndar vi med vett och vilja, efter att ha lärt känna sanningen, återstår inte längre något offer för synderna. Då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som ska förtära dem som trotsar Gud. Gud sänder en gudsman med budskapet att han är förkastad som överste präst. Gud väljer nu att tala till sitt folk genom en profet. Och den profet Gud nu låter växa fram är Samuel. Och vi läser verserna 30 till och med 36. Därför säger Herren, Israels Gud, nog har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få göra tjänst inför mig för all framtid. Men nu säger Herren, bort det. Ty den som ärar mig vill också jag ära. Men det som föraktar mig skall komma på skam. Se, dagar ska komma då jag ska hugga av din arm och din faders hus arm, så att ingen ska bli gammal i ditt hus. Och nu ska du få se min boning lida nöd, trots allt det goda som sker med Israel. Och ingen ska någonsin bli gammal i ditt eget hus. Dock vill jag inte från mitt altare utrota varenda man av din släkt, så att jag kommer dina ögon att förtvina och din själ att försmäkta. Men alla som växer upp i ditt hus ska dö när de har hunnit till mogen ålder. Och tecknet på detta skall för dig vara det som ska övergå dina båda söner Hofni och Pinehas. På en och samma dag ska de båda dö. Men jag ska låta en präst framträda åt mig som blir bestående. En som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom ska jag bygga ett hus som blir bestående. Och han ska ständigt göra tjänst inför min smorde. Och var och en som blir kvar av ditt hus ska komma och falla ned för honom för att få en silverslant eller en kaka bröd. Han ska säga, tillförordna mig någon prästsyssla så att jag får en bit bröd att äta. Och med det så säger jag tack för den här gången. I nästa program fortsätter vi i Första Samuels bok kapitel 3. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 34 19 103 68, Stockholm.